En podcast från Aftonbladet.
I USA fortsätter oron för fågelinfluensan H5N1 att växa sedan viruset upptäcktes hos mjölkkor i mars förra året. Sedan dess har smittan spridit sig till minst 16 delstater och nu har landet fått sitt första dödsfall.
The first American to contract a severe case of bird flu has died in Louisiana.
Now from the CDC, the health agency confirming that the first U.S. bird flu death has happened in Louisiana. It comes as the World Health Organization says the risk to the public remains low, but some experts say more needs to be done.
Ja, mannen som dött hade varit i kontakt med sjuka och döda fåglar och hade vårdats på sjukhus sedan mitten av december. Han ska ha varit i 60-årsåldern och haft underliggande sjukdomar. Men trots att viruset sällan överförs till människor insjuknade även en 13-årig flicka i Kanada i slutet av november förra året. Hon blev allvarligt sjuk och låg i respirator i 17 dagar men överlevde till slut.
The 13-year-old girl is still in hospital. She's out of the ICU and breathing on her own. The virus is gone, but full recovery will take time.
Fågelinfluensan av typen H5N1 sprids mycket lätt mellan fåglar, men överförs sällan till människor. Vid insjuknaden är det dock vanligt att man drabbas av hög feber och hosta, följt av en snabb försämring med symptom från de nedre luftvägarna. Vissa forskare varnar nu om att fågelinfluensan muterar snabbare än vad man tidigare trott och att konsekvensen av det kan bli en pandemi. USA:s hälsodepartement lägger nu $590 miljoner för att utveckla vaccin mot viruset och myndigheter i Kalifornien har utlyst nödläge på grund av spridningen. Så hur ser spridningen av H5N1 ut i USA just nu? Är den utom kontroll och kan den i så fall komma till Sverige? Och hur stor är risken för att vi står inför en ny pandemi? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Och med mig idag har jag Magnus Gislén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och professor för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Magnus, välkommen tillbaka till Daily.
Tack så mycket.
I början av året här så kom ju nyheten om att USA har fått sitt första dödsfall i fågelinfluensan H5N1. Vad tänkte du när du hörde det?
Ja, men man har haft i USA över 60 fall av fågelinfluensa, de allra flesta väldigt milda. Samtidigt vet vi ju då att den här infektionen med H5N1, om man tittar liksom globalt sett, så har den ju krävt väldigt många människor. Det är över 900 smittade i sista 20 åren och ungefär nästan hälften av dem har avlidit. Så det är inte helt oväntat att vi skulle få dödsfall utav H5N1-influensa i USA.
Och vad vet vi då mer om det här dödsfallet?
Ja, det vi vet är att det här är en person i Louisiana i USA och som är smittad sannolikt antingen av vilda fåglar eller av en sån här hobbyhönsbesättning som den här personen har haft själv då. Det har varit fåglar som har varit sjuka. En person som är över 65 har haft en del underliggande sjukdomar, vilket vi vet gör att öka risken för att han ska bli svårt sjuk i influensa, vare sig det är vanlig säsongsinfluensa eller det då är fågelinfluensa.
Och i början av november så insjuknade även en 13-årig flicka i Kanada av samma virus. Vi pratade ju om det då i ett avsnitt och då var hon ju allvarligt sjuk och ja, väldigt nära dö, men läkarna lyckades hålla henne vid liv via respirator. Alltså, hur allvarlig är den här varianten av fågelinfluensan egentligen?
Ja, det är en bra fråga och vi vet ju inte riktigt säkert, för att det som då, som sagt, det har varit ganska många fall i USA och de flesta har varit väldigt milda. De har inte haft någon påverkan på lungorna utan de har framförallt varit ögoninfektioner. Samtidigt så har de ju upptäckts snabbt i de flesta fall. De har fått antivirusbehandling. Men det kan vara så att det är lite olika varianter av viruset och det kan också vara så att det är genetiska faktorer som gör att vissa har, så att säga, lättare att bli svårt sjuka. Men det viktiga är ju också det, vad, på något sätt, vad händer med det här på sikt? Va? Vilken risk är det att viruset förändras och så vidare? Så att det är en svår fråga att veta exakt hur allvarligt det här viruset som sprider sig i USA och Nordamerika är.
Vi ska gå in lite mer senare på liksom risken om pandemi och sådär. Men vi stannar lite vid den här tonåringen fortfarande. För att då i november så visste man ju inte hur hon hade smittats. Hon hade ju liksom inga kända kopplingar till sjuka djur. Och det var ju liksom den stora mystiken kring det hela. Vet man mer om det idag?
Nej, jag vet i varje fall inte det. Och jag tror inte man har hittat någon säker koppling. Och av de 67 fall som man har upptäckt i USA så vet vi också att 3 av dem, där har man inte någon säker exposition, så alltså man har inte någon säker smittkälla. Annars är majoriteten av de här fallen ju smittade av kor på då mjölkgårdar och också en del av kycklingar eller vilda fåglar för en del, men vanligtvis kycklingar eller andra hönsdjur fjäderfän som då har varit smittade. Så det vet vi, men 3 av 67, där vet man inte, man har liksom inte hittat någon sån här säker koppling. Sannolikt har man då ändå haft en kontakt på något sätt med antingen någon vilda fåglar eller på något annat sätt, men det är oklart än så länge.
H5N1 bedöms ju vara av låg risk för människor, men det är ju ändå en del som insjuknat och nu även person som har dött då. Vad är liksom symptomen på det här?
De flesta utav dem i Nordamerika har ju fått lindra symptom som sagt och fått en ögoninfektion med då rodnad och klåda i ögonen som sen har visat sig vara influensa. En del har fått lindrigare luftvägssymptom med hosta. Men så de här 2 allvarliga fallen då som har haft riktigt ordentliga luftvägsbesvär och besvär långt ner i luftvägarna, alltså i lungorna, och det som har gjort dem svårt sjuka. Men sen vet vi de fallen som varit utanför USA, då är det delvis en annan variant av H5N1-viruset. Men där har man ju fått typiska då influensasymptom med allvarliga lungsymptom i första hand, och det är det de flesta har avlidit av det.
Och som vi alltid brukar fråga när vi pratar om virus och smittor och så, när bör man söka vård?
Nej, men så här att, jag menar, vi har ju en influensan på vanlig säsongsinfluensa, det pågår ju just nu. Och i Sverige och i Europa har vi ju inte någon spridning av H5N1 då, utan den här fågelinfluensan. Så här är det ju framförallt då vanlig säsongsinfluensa, och då gäller det ju att blir man svårt sjuk, får en andningspåverkan, väldigt långdragna besvär till exempel, eller man blir kraftigt allmänpåverkan, då ska man ju kontakta vården. Men sen är det ju viktigt förstås att man har kontroll på både bland vilda djur, men också om det är någon svårt fall så att säga utav influensa, att man verkligen då tar reda på vad det är för influensavirus, så att det inte är en sån här fågelinfluensa. Och det har man ett program för också i Nordamerika, där man är väldigt snabb med att då, vi kallar det sekvensera, så att man tar reda exakt på vilket virus det är bland de som är allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård med influensa för att upptäcka fall utav fågelinfluensa. Just det här när det sprider sig både fågelinfluensa, även om det är en väldigt liten del, men sen också den här vanliga säsongsinfluensan.
En del forskare varnar nu om att fågelinfluensan muterar snabbare än vad man tidigare trott. Hur kan det komma att påverka oss här i Sverige? Kan viruset komma hit? Och i så fall, hur troligt är det att vi kan stå inför ännu en pandemi? Det ska vi prata om alldeles strax. Först en kort paus. Magnus, efter det här dödsfallet och den allvarligt sjuka tonåringen så ska man ha hittat ledtrådar i båda deras lungor då, som visar att H5N1-viruset kan ha haft genetiska mekanismer som kanske gör det lättare att infektera människor. Vad betyder det här? Vad säger du om det?
Ja, men det, så är det, att man har hittat vissa mutationer i de här 2 fallen och som då gör att de har haft lättare att infektera lungorna. Och det mesta tyder på att det här är något som har skett efter smittat. Det liksom har förändrat sig när de har varit smittade för att anpassa sig till, så att säga, världen, till människan. För fågelinfluensaviruset är ju inte speciellt bra anpassat till att liksom infektera människor, men att det har då blivit under tiden. Det man då inte ser är de här typiska förändringar som gör att det skulle ha lättare att sprida sig mellan människor. Och vi har ju inte haft några fall där det har spridit sig från en människa till en människa ännu, som tur är.
Men liksom anpassa sig efter världen här, säger du. Alltså hur allvarligt är det då att viruset kan göra det egentligen?
Nej, men det är ju det som är egentligen det man vill undvika. För att ju fler människor som blir smittade, Och särskilt om man inte upptäcker och kan behandla det i tid, desto större risk är det ju att viruset muterar och förändrar sig och anpassar sig till människa och kanske då också lättare att sprida sig mellan människor. Det gäller också om det är djur, ju fler liksom däggdjur som blir infekterade, desto större risk är det också att den här typen av förändringar kan inträffa, den typen av mutationer. Sen finns det en annan risk också som vi ser när det då cirkulerar både fågelinfluensavirus och säsongsinfluensa, och det är ju att antingen ett djur eller en människa blir infekterad med både och, både ett fågelinfluensa H5N1 men också ett säsongsinfluensavirus. För då vet vi att då kan de utbyta genetisk information, alltså de blandas med varandra och så kan man få ett helt nytt virus som kanske har en förmåga att kunna sprida sig lätt mellan människa och samtidigt ha vissa egenskaper från fågelinfluensaviruset som gör att det kan bli allvarligare. Så att det är någonting som man verkligen har ögonen på och vill undvika.
Vissa forskare, och framförallt då i USA, varnar nu om att fågelinfluensan muterar snabbare än vad man trott. Vad säger du om de uppgifterna?
Ja, men det som är speciellt med H5N1 är att den har visat sig ha en väldigt god förmåga att sprida sig dels mellan många olika typer av fågelarter men också många olika typer av däggdjur, mer än många andra fågelinfluensavirus och då också till människa. Och det är klart att den här förmågan gör att det är ett virus som är väldigt viktigt att man verkligen är observant på och verkligen försöker begränsa spridningen både bland djur men också förstås till människor, upptäcka de här fallen. För att det är en varningsklocka lite grann där, att det här är någonting som vi skulle kunna utvecklas till en epidemi. Och det ska ju förstås undvikas, men det är ett scenario som inte är omöjligt.
Nej, för hur ska vi se på liksom pandemi, epidemi, risken i och med den här fågelinfluensavarianten?
Ja, men risken bedöms både utav oss men också utav olika internationella myndigheter som låg att det ska bli det, men inte obefintlig. Och det viktiga är ju att man dels arbetar väldigt aktivt för att förhindra att det här händer, att man liksom förhindrar så många fall som möjligt. Man upptäcker fallen bland människor, behandlar dem så att man inte får någon okontrollerad spridning. Men också det att man har en god beredskap för om det skulle hända. Det är ju någonting som är väldigt viktigt för oss, att vi liksom är beredda. Skulle det ändå mot all förmodan bli en spridning, så måste vi vara beredda att kunna ta hand om det.
Är ni beredda på Folkhälsomyndigheten?
Det skulle jag säga att vi är. Och det finns ju fördelen så att säga med influensa, om man nu jämför med när vi fick covid-19-pandemin, är ju att det här är ett virus vi känner väl till. Det finns vacciner och det finns möjlighet att ta fram större mängder vaccin om det skulle börja sprida sig mot just den varianten, och också att vi kan få tillgång till det här. Vi har också antivirusläkemedel som fungerar. Så det finns en beredskap, och det är väldigt viktigt att man ser till att den verkligen är uppdaterad och att vi är på tårna för om det skulle kunna hända. Men återigen, risken måste vi bedöma som väldigt låg. För en spridning mellan människor. Låg, men inte obefintlig.
Som vi var inne på så pågår det ändå just nu ett utbrott av H5N1 i USA och delvis Kanada också. Hur ser spridningen ut där? Är den liksom på väg att stoppas, eller är det här bara början? Eller hur ser du på det?
Ja, man har inte kontroll på smittspridningen bland djur, alltså bland djurbesättningen, tamdjur då, vare sig när det gäller kor och på de här mjölkgårdarna eller när det gäller hönsbesättningar eller fjäderfäbesättningar. Bland vilda fåglar pågår det också, så att någon kontroll där, det har man ännu inte. Och däremot så har man ju arbetat upp en beredskap när det gäller smitta till människa, att man är mycket bättre på att testa, att kunna använda skyddsutrustning för de som jobbar inom den här industrin då. Så att man har liksom ett bra pågående arbete, men någon kontroll på det har man ännu inte.
Och hur ser det då ut i Sverige? Hur troligt är det att vi kan få ett utbrott här?
Ja, men det är nog ganska troligt att vi kan få bland djur och bland fåglar framför allt. Nu är det länge sedan vi hade något utbrott i, ja, det har varit lite i Europa sista året också, men även i Sverige. Men att, jag menar, det H5N1 och även en del andra fågelinfluensavirus sprider sig hela tiden, och det är klart att det är ganska lätt att få in det i de här stora fjäderfäbesättningarna där det finns enormt mycket djur. Och då sprider det sig snabbt där, och det finns en risk. Så att det här är ju någonting som svenska myndigheter, europeiska myndigheter, både på humansidan men också på djursidan är väldigt observant på och känner till den här risken.
Men man ska vara uppmärksam men inte orolig.
Ja, precis så. Och sen är det ju förstås, som liksom för allmänheten är det absolut, så man ska absolut inte vara orolig. Det är inget hot just nu. Men för oss som myndigheter är det ju väldigt viktigt att vi har en beredskap att kunna agera om det skulle behövas.
Tack för idag, Magnus.
Tack så mycket.
Sist här hörde du Magnus Gisslén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och professor för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily med mig, Olivia Bengtsson. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.